För några veckor sedan så gick världens största sångtävlan av stapeln. Hundratals miljoner tittare följde dramat. I Melodifestivalen så avgjordes vilken av 37 olika länder som hade den bästa låten. Det vill säga vilken sång som gick hem hos professionell jury och hos röstande folk runt om i Europas länder. Säkerligen var det många olika bedömningskriterier som låg till grund för valet av vinnarlåt. Men kan man någonsin veta vilken sång som är den vackraste sången som finns? Kan man det? Idag ska jag nämligen presentera den sången. Det är den vackraste och det är den skönaste sången alla kategorier. Den är utsedd inte av någon mänsklig jury. Och den har vunnit högsta tänkbara erkännande och välbehag hos universums högsta instans. Av den gudomliga juryn, om du så vill. Den sången är inte utsedd genom någon allmän omröstning i konkurrens med andra sånger. Den befinner sig nämligen i en kategori alldeles för sig själv. Inga andra sånger kan någonsin tävla med den sången. Den kallas i Bibeln för den nya sången. Och vi har läst om den i psalm 98 redan. Den kallas den nya sången därför att den till skillnad från alla andra sånger aldrig blir gammal. Det är en sång som alltid kommer att bestå när alla andra sånger har tystnat, vilket de kommer att göra. För den nya sången handlar om det vackraste och skönaste som har hänt i mänsklighetens historia. Det handlar om människor som befunnit sig långt bort från sin skapare, som vänt honom ryggen, men som nu kommit tillbaka och kommit hem och kommit honom nära och till och med får kallas Guds döttrar och söner. Och för det här så besjunger de med tacksamhetens lov Guds ära. Det handlar om människor som befunnit sig i djupaste hopplöshet och uppgivenhet, men som plötsligt blivit givna ett hopp bortom både död och grav. Och därför så tackar de lovsången med tacksamhetens lov till Guds ära. Det handlar om människor som i sin förmenta präktighet inte hade minsta behov av någon Gud. Men som blev överbevisade om sin yttersta fattigdom, om syndernas, om behovet av syndernas förlåtelse. Och därför så sjunger de nu tacksamhetens lov till Guds ära. Det handlar om människor som var blinda men nu kan se. Som vandrade i mörkret men nu befinner sig i ljuset. Och för det sjunger de tacksamhetens lov till Guds ära. Och det är i Guds öron den vackraste sången som finns. Den kan sjungas i ståtliga katedraler. Den kan sjungas i ett enkelt plåtskjul i Manillas slumområde. Men den sjungs också i tabernaklets gudstjänst här idag. Den sången ljöd första gången i den bibliska historien på östra stranden av Röda havet. När ett helt folk hade upplevt en dramatisk räddning undan Egyptens slaveri och dess armé. En sån underbar upplevelse gick inte att bara uttrycka i ord. Det skulle aldrig ha räckt om Mose efter den dagen eller den natten liksom hade noterat i sin dagbok. I natt gick vi genom Röda havet och blev räddade undan Egyptens armé. Punkt slut. Och så dags för nästa dags anteckning. Nej, nej, nej. Guds underbara handlande med människors barn kräver sångens rika uttryckssätt för att ge rättvisa åt de överväldigande känslor som infinner sig när man har upplevt någonting stort från Gud. Och därför står det att Mose och Israel sjöng en ny sång, en lovsång till Gud. Det temat är: Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig, han blev oss till räddning. Och den lovsången står som tema för hela psaltarlitteraturens poesi. Och när Uppenbarelseboken skildrar den slutliga sången, så att säga, i den himmelska världen, så står det att man ska sjunga Mose och Lammets sång. Alltså hela frälsningshistorien sammanförs i detta underbara tema. Och den dagen på östra stranden av Röda havet så står att Miriam och alla kvinnorna ledde sången och dansade och slog på sina tamburiner. Det var ett känsloladdat glädjetillstånd över Guds underbara räddning. När David befann sig i djupaste utsatthet, kanske under Sauls förföljelse, vad han själv kallar i alla fall fördärvets grop och den djupa dyn, någonting som drog honom neråt hela tiden, någonting som höll på att beröva honom livet. Men så ropar han ivrigt till Gud och väntar på Gud. Och till slut får han uppleva Guds underbara räddning. Och då räcker det inte med ord. Han sjunger en sång om sin upplevelse och han diktar den 40:e psalmen och säger: ivrigt väntade jag på Gud. Och så hände detta märkliga. Han böjde sig ner. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina fötter, mina steg, fasta. Och inte bara det. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Så den här underbara räddningen som David hade upplevt krävde liksom en ny sång. En helt ny kategori av sång. En lovsång till vår Gud. Observera att det var Gud som orsakade den här sången. Det var Gud som la den liksom i Davids mun. Så att han började sjunga. Vad betyder egentligen uttrycket en ny sång? Jag tänker mig två alternativ. Det första är att upplevelsen av Guds räddning fick David i det här fallet att sjunga kanske en gammal sång, men på ett helt nytt sätt, som det kan vara för oss ibland. Va? En gammal sång blir plötsligt levande och man säger: oj, det där kan jag ju lägga min själ i som jag aldrig har gjort förut. Och det blir liksom en ny sång fast den är gammal. Eller kanske var det så att han upplevde en sån inspiration över Guds räddning att han gick hem och han diktade psalm 40 och överlämnade den till körledaren för att inöva den för gudstjänstlivet. Psalm 96 och psalm 98 sjunger man Guds ära, eller en ny sång till Guds ära, då hela skapelsen är med. Därför att skapelsens återupprättelse kräver en helt ny sång också för skapelsen. Då floderna ska klappa i händerna och bergen jubla tillsammans. Har ni tänkt på att Saltaren var ju den tidiga församlingens sångbok? Den första sångboken man hade. Och det betyder ju att många av de sånger som sjöngs under den tidiga församlingshistoria, det var jättegamla sånger. En del, ja, många var faktiskt 3000 år gamla. Och ändå var det så att när den kristna församlingen som hade upplevt frälsningen i Kristus kunde erfara samma sorts upplevelse som de såg och kände igen i den 40:e psalmen som David hade skrivit 3000 år tidigare. De hade ju också upplevt hur Gud genom Kristus liksom hade böjt sig ner till vår värld och tagit individerna, dig och mig och dem, i handen och dragit dem upp ur fördärvets grop. Och nu stod de med sina liv på klippan Kristus. Och de hade en helt ny sång att sjunga som de förut inte hade sjungit. Och man säger ibland att ett musikinstrument, en fiol eller en trumpet, liksom utgör en förlängning av det mänskliga själstillståndet. Det känsloregister som finns kommer till uttryck i instrumentet. Den mänskliga rösten däremot förmedlar liksom omedelbart själens eget känsloläge. utan någon omväg via ett instrument, om du förstår vad jag menar. Rösten är den mest intima signaturen på individualitet, säger en irländsk poet. Rösten är det mänskliga medvetandets ljud som med sin klang, färg och sin rytm avslöjar själens tillstånd. Så att ni, när vi som församling sjunger tillsammans, så delar vi egentligen med varandra något av vår egen själs tillstånd. Och det har inte med skönsång att göra det här. Det har med hjärtats innersta sång. Sångens plats i gudstjänsten har en djupare betydelse än vad vi kanske har reflekterat över. Men som jag vill försöka uppmärksamma oss på idag. Vi tillstår ju gärna att en vacker sångröst har en förmåga att beröra oss på djupet. På ett omedelbart sätt, utan att vi först reflekterar över varför den berör oss och hur den berör oss. Den bara berör oss. När vi gick i en stor församling i Dallas, Texas, när vi bodde där. Det var 16 000 medlemmar, det var en jättekyrka och det var ju kanske ett problem att komma in i kyrkan och åstadkomma en tystnad och en prägel av helighet på något sätt när så många skulle in i kyrkan samtidigt. Men vet du, då stod det en kvinnlig solist på läktaren och sjöng a cappella, vacker sång med vacker röst. Och det var bara så att man kände att man måste smyga in och sätta sig försiktigt på sin plats och fortsätta att njuta av den här sången. Sången har en uppfordrande inverkan på oss. Inget kan på samma sätt som den mänskliga sångrösten beröra oss, trösta oss, uppmuntra oss. Vare sig det sker genom solosången eller körsången eller den gemensamma unisona sången. Dwight Moody var en av Amerikas främsta väckelsevangelister på sin tid. Och han reste land och rike runt. Med sig hade han sångaren David Sankey. Och det sägs att Sankey sjöng fler människor till Kristus än vad Dwight Moody gjorde genom sina predikningar. I den tidiga församlingen så föddes ständigt nya sånger. Kristushymner. Paulus och Silas sjöng i fängelset i Filippi. Och märkligt nog, måste jag säga, så har den kristna församlingen under sin historia ofta varit tveksam till bruket av musikinstrument. Till en början så berodde det på att de olika formerna av musikinstrument hade att göra med den hedniska tillbedjan i avgudatemplen. I den tidiga församlingen så sjöng man därför utan instrument. Musik ansågs föra tankarna till det sensuella, det själsliga, det irrationella och inte till det andliga. Och även i samhället i stort ska vi vara medvetna om, så var man lite misstänksamma mot instrumentens inverkan på det mänskliga själstillståndet. Inte minst flöjten, alltså förknippades med omoral. Till och med Aristoteles hade den uppfattningen. En annan orsak till tveksamhet det var ju att man var rädd att musiken skulle skymma ordet, så att säga. Dessutom ansåg man att enstämmig sång symboliserade enheten i församlingen. Det var först under medeltiden som man började sjunga i stämsång. Men damkör, det var ju otänkbart eftersom damernas röster förknippades med avgudarnas harem och låg moral. Och detta var en av orsakerna till att unga pojkar istället för kvinnor länge användes som sopraner i kyrkokörer. Ja, detta är en sorglig historia. Men vi står i stor tacksamhetsskuld till Martin Luther som gav församlingssången en central plats i gudstjänstlivet. I motsats till kyrkofäderna, många av dem i alla fall, och deras farhågor, så hävdade Martin Luther att musik driver bort djävulen och gör människor glada. Amen. Det är beklagligt att man inte tidigare i kyrkohistorien slog vakt om den unisona sångens betydelse, eftersom den inte bara har en samlande och gemenskapsbefrämjande effekt, utan den är bärare av djupa teologiska hemligheter. Och en närmare granskning av Efesierbrevet 5 som vi ska titta på lite närmare nu, så skriver Paulus som ni ser: berusa er inte av vin. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar. Och så kommer följderna av att vara uppfyllda av anden i 5 underordnade verb: så att ni talar eller undervisar varandra i psalmer, hymner och andliga sånger. Där har du en variation av sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid Gud för allt. I vår Herres Jesu namn, underordna er varandra i Kristi fruktan, i vördnad för Kristus. Alla de där verben hör samman och är underordnade det första verbet. Att vara uppfylld av anden ställs som motsats till att vara drucken av vin. Vilket hjälper oss att förstå innebörden av att vara uppfyllda av anden. I ett drucket tillstånd så vet vi att alkoholen utövar en kontroll över den druckna människans sätt att bete sig, att tala, ja, till och med sjunga. Men i ett andefyllt tillstånd är det den helige ande som utövar kontrollen över vårt sätt att framleva livet. Men också har det med sången att göra. Rent grammatiskt så står uppmaningen, egentligen skulle man översätta den: låt er hålla på att uppfyllas av helig, av ande. Det är alltså inte frågan om en engångsupplevelse, utan det är frågan om en ständigt pågående process. Dag för dag. Fyll mig med din ande. Låt mig vara ledd och kontrollerad av din ande. Och när det här sker så får det till följd de här 5 underordnande verben i de här verserna, av vilka 3 har direkt med sång och musik att göra, intressant nog. Och visst är det sant att det första, eller jag skulle säga, det är intressant att det första som kännetecknar en människa fylld med den helige ande är att hon sjunger. Och då är det i första hand inte den verbala, alltså den muntliga sången, läpparnas sång, utan det är hjärtats sång som börjar uppstå. Det är även den som inte förmår sjunga. En del säger jag kan inte sjunga, och man får respektera det kanske. Och en del människor är ju helt enkelt oförmögna att ens tala, de är stumma. Skulle då de inte kunna ha denna sång? Jo visst, i fullaste mått har de den, lika som alla andra på Jesus Kristus troende, i sina hjärtan. Men uppräkning av psalmer, hymner, andliga visor visar att det fanns en variation av olika genrer och sångstilar, av både gammalt och nytt material i församlingen. Valet av sång har ju tyvärr de senaste decennierna särskilt blivit källan till känsloladdade konflikter i många församlingar. Och ibland så har den här konflikten löst genom att erbjuda, vet jag, till och med 2 skilda gudstjänster. Där den ena gudstjänsten har, där man har sjungit mer traditionella gamla kristna sånger, och den andra gudstjänsten har man sjungit mera sånger i modern tappning, så att säga. Vilket i praktiken har inneburit att den första församlingen, den första gudstjänsten, mest äldre. Den andra gudstjänsten, mest yngre. Detta är ur ett bibliskt perspektiv mycket tragiskt och olyckligt, eftersom det förnekar enheten i Kristi kropp till förmån för musikaliska musikomdömen. Vi är kallade att älska varandra med en generositet också när det gäller sångval och uttryckssätt, musikaliska uttryckssätt. Och om inte det får ske i gudstjänstlivet, var ska det då ske? Den bibliska modellen innebär att man blandar det bästa av det traditionella med det bästa av det nya, eftersom det ger rättvisa åt den Gud man besjunger, som är både historiens Gud och den Gud som är verksam i nuet. Man bekräftar det, man erkänner det, man uttrycker det i sitt sätt att sjunga. Uppmaningen i Efesierbrevet 5 riktas till församlingen som kollektiv. Tänk på det. Ni som församling, låt er hålla på att uppfyllas av ande. Det är inte individen i första hand som det riktas till. Gudstjänsten är aldrig till för en stunds underhållning. Den är aldrig till för framträdanden av någon eller i någon form. Utan sången, vare sig den sker unisont, i soloform eller som kör, bör alltid av församlingens uppbyggelse att göra, att föra oss närmare Gud hela tiden. Så följden av att församlingen uppfylls av anden är att man talar och undervisar varandra med hjälp av, förstår det, psalmer. Och syftar troligtvis på just saltarsalmerna, de gamla sångerna alltså, som skulle framföras till ackompanjemang av stränginstrument. Och sångerna skulle alltså ha en undervisande karaktär, vilket förutsätter en god och genomtänkt teologi. För det andra står det hymner. Syftar troligen på lovsånger som var skrivna av de troende själva och riktade till Gud. Och nu ska vi öva oss i en sån sång. Nummer 2 i sångboken. Och vi får den på skärmen. Och vi ska sjunga den på det här sättet. A cappella. Och vi sjunger första versen alla. Andra versen bara systrarna. Tredje versen bara bröderna. Fjärde versen alla tillsammans. Och ta tillfället i akt nu och lyssna på varandra. Lyssna på systrarna när de sjunger. Lyssna på bröderna när de sjunger. Och lyssna på den gemensamma rösten som vi som församling har. Det är vackert. Låt oss stå upp och sjunga. Kan vi få en ton bara så vi vet hur vi ska börja, Tobias? Och vi sjunger den ganska rast. Herren vår Gud är en konung i makt och i ära. Tack. Visst var det fint? Tänk vad Gud tyckte om det här. Oj, oj, oj. Det hör till den vackraste sången som finns. Det var psalmer, det var hymn, en hymn vi sjöng nu. Men så var det också för det tredje andliga sånger som förmodligen avsåg en generell benämning på sånger som beskrev någonting som man hade upplevt i sitt liv. Någon andlig upplevelse som man ville beskriva i en sång, en andlig visa. Och så sjöng man den för varandra. Och jag har bett Magdalena att sjunga en sång, en sån sång som beskriver en personlig upplevelse.
Det finns en sträng i djupet av mitt hjärta, vars ton om himmelskt ursprung vittne bär. Och mitt liv en fylls av sorg och smärta, dess klangfärg lika fylld av jubel är. En jubelton vid Golgata bröt fram. Min själ blev frälst vid blicken på Guds lam. En frihetssång, halleluja, bröt fram en gång på Golgata. Den strängen tonat för, men blott av trängtan. När syndens rost, dess silverklang förstört. Det var en ton av vemod, tomhet, längtan. Från sargad själ som denna värld förfört. Men så en dag från rost blev strängen renad. Dess vemodsklang tog slut vid Golgata. Där blev min själ på nytt med Gud förenad. I hjärtats djup det sjöng halleluja, en jubelton vid Golgata bröt fram. Min själ blev frälst vid blicken på Guds lam. En frihetssång, halleluja, bröt fram en gång på Golgata.
Tack Magdalena. Tänker ni på när vi sjunger så här utan musik att man nästan berörs på ett särskilt sätt? Inte mer. Jag älskar musik. Men ibland kan musiken dränka den röst som församlingen har och äger. I vilket fall, andens uppfyllelse skulle resultera i att man sjöng och spelade för Herren, står det, i era hjärtan. Alltså sången ska vara Guds fokuserad. Den skulle riktas till Gud som en form av tillbedjan. Och i processen så påminner man sig om och lär man sig någonting ytterligare om Gud. Något som också är en förutsättning för att nästa uppmaning, det står man skulle tacka Gud för allt. Hur ska man kunna göra det om man först inte betänker vem Gud är? Att han har kontroll av allt, överallt. Och det sista verbet, det förknippar vi kanske inte med den här uppmaningen. Men den hör dit. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Och det har i högsta grad med de tre tidigare uppmaningarna att göra. Med församlingssången att göra. För den församlingssången har en helt unik och omisslig betydelse. Något som all sång på Skansen aldrig kan ha. Även om den är härlig på sitt sätt. Men den kan aldrig ha den här unika aspekten. När jag sjunger med församlingen hör jag inte bara min egen röst, utan jag hör också deras röster runt omkring mig. Och jag hör en tredje röst. Jag hör församlingens kollektiva, samlade röst. Som bär på egenskaper som inga enskilda röster äger. Församlingssången bär på en förkunnelse, inte bara i sitt innehåll alltså, utan den bekräftar och den uttrycker en ny gemenskap formad av den helige ande. Allsång på Skansen eller på Liseberg, det är en härlig stund av allsång, men sen går man hem och man är spridda ut och man har ingen fortsatt gemenskap eller tillhörighet. Men det har vi som församling. Och man skulle kunna säga så här att församlingssången bekräftar och uttrycker den nya människan. Som består av människor med olika bakgrund, olika etnisk härkomst. Men som nu utgör, som Bibeln säger, en enda människa i Kristus. Och när församlingen sjunger så är det alltså den här nya människan som sjunger. Det handlar om någonting mer en ordnad körsång. Den nya människans röst inkluderar alla röster och deras skiftande klangfärg och rytmik och egenarter. Så enheten gestaltas av att många röster framstår som en enda röst. Och i Romarbrevet 15:6 så uttrycker Paulus en önskan om att de troende må vara eniga så att de, står det, alla med en mun prisar Gud, vår Herre. Och i andra översättningar står det faktiskt att de med en och samma röst prisar Gud. Det är här som uppmaningen att underordna sig blir särskilt aktuellt. För församlingssången, om församlingssången verkligen ska uppfyllas i sina krav, eller vad man ska kalla det, då behövs en tjänarinställning. Nämligen att ett ömsesidigt underordnande äger rum. Jag ger rum inte bara för min egen röst, jag ger rum för andras röster. Jag behöver vara uppmärksam och lyssna in andra. Vi behöver lyssna in varandra. För det andra så behöver jag bidra med min röst, eller om jag sjunger av hjärtat. För det tredje innebär det att jag ger någonting av min egen frihet att sjunga hur eller vad jag vill, för att istället nå en högre form av frihet som innebär församlingens gemensamma frihet i Kristus. Och med de här insikterna så blir församlingssången en aktiv del faktiskt av det kristna livet, av lärjungaskapets utveckling. Många med mig har säkert gjort en annan viktig iakttagelse som har med sången att göra. Jag brukade besöka en gammal syster i vår församling som satt på ett sjukhem här i Göteborg. Hon hade förlorat det mesta av sina minnesfunktioner. Men när jag tog fram sångboken, för jag kunde ju själv inte sångerna utan till, och började sjunga någon av de gamla sångerna, genast föll hon in och hon kunde alla 5 verser utan till som ingenting. Och hon sjöng den ena sången efter den andra. Det har med den nya sången att göra. Sången tycks bestå trots demensens inverkningar. Ja, den nya sången, den åldras aldrig. Den blir aldrig gammal. Den är evig och lika bestående som frälsningen är bestående. Så när vi sjunger i våra gudstjänster så innebär det egentligen att vi instämmer i den pågående himmelska sången. Men det innebär också en ständigt pågående general repetition för den stora bröllopsfesten. När jag ska viga ett par då, så går vi igenom bröllopsprogrammet. Och du vet, de är väldigt noga med vilka sånger som ska sjungas och vilken musik som ska prägla den här högtiden. Hur underbart ska det då inte vara med den största av alla bröllopsfester och sången som musikens stora betydelse där. Och då heter det i Uppenbarelseboken 5 till slut här att den nya sången, man ska sjunga en ny sång då som har med lammets ära, med Jesu ära att göra. Och orsaken till sången ska vara att han med sitt blod har åt Gud köpt människor av alla stammar, språk, folk och länder och lagt i dem en ny sång. Och de ska sjunga den tillsammans. Och de har nu ett hjärta, deras hjärtan har redan den här sången inom sig. Och nu blommar den ut som aldrig tidigare. Och jag måste då ändå sluta med att säga, äger du hjärtats sång? Kanske du känner dig främmande för de här sångerna vi har sjungit här idag. Därför att du känner inte den Gud till vilken sångerna är riktade till. Och då är det helt logiskt och helt förklarligt att det måste vara svårt att sjunga med, åtminstone av hjärtat. Därför att du känner dig ju lite främmande för den Gud som sången upphöjer. Hur skulle man kunna stämma in i den om man själv inte känner honom som sitter på tronen? Men nu ska vi avsluta min predikan med att sjunga en sång i vilken du kan få lägga din själ oavsett om du känner honom eller inte. Det är en sång som manar dig att komma just som du är. Precis i det tillstånd du befinner dig och säga, här är jag, nu kommer jag i all min brist och ofullständighet till dig. Får jag det? Får jag komma just som jag är? Jag tänker att det får du. Och vi tar den här sången liksom också som en övergång till nattvarden. Just som jag är, ej med ett strå av egen grund att bygga på. Vi står upp och sjunger 222 tillsammans. Just som jag är, ej med ett strå